Obama ärvde en finanskris och två stora krig från George W. Bush. Joe Biden ärver en pandemi och ett enormt budgetunderskott. Och ett land som till hälften föredrog Donald Trump. Det här är Studio DN och jag heter Augustin Erba. Och där hör vi några amerikanska bilförares reaktion på att vi har ett valresultat. Välkommen till Studio DN. Idag ska vi prata om hur det gick i det amerikanska valet. Så här långt i alla fall. Med oss har vi Sanna Thorén Björling i Washington och Karin Eriksson som just kommit tillbaka från Pittsburgh. Välkomna till Studio DN.
Tack.
Tack.
Ska vi börja med det grundläggande? Karin... Hur vet vi att Joe Biden har vunnit?
Ja, vi tror ju att veta det eftersom de stora tv-bolagen i USA har sagt det. Jag står bredvid CNNs reporter, det är rösträkningslokalen i Pittsburgh när de plötsligt sa nu, we're calling it, och så säger något annat tv-bolag, we're calling it too. Och det är ju det, ja, det är där när deras statistiker gör bedömningen att det här är så pass stora marginaler att vi kan säga att vi har en segrare. Då säger de det och då brukar alla lyssna på det. Inte riktigt alla den här gången.
Inte riktigt alla. Sanna, vad har Trumps reaktion varit så här långt?
Ja, Trumps reaktion. TV-bolagen har ju gjort det där eftersom de då lägger ihop alla rösterna och ser att det verkar statistiskt omöjligt. Och som Karin sa, att för Trump att komma ikapp. Men Trump har ju inte... Tycker inte att det här är så goda nyheter. Han har inte accepterat valresultatet. Han var ute och spelade golf när det här hände. Det får han en del själv för. Jag tycker att det låter som en jättebra grej. Jag tror att jag skulle göra det om jag visste att jag hade förlorat. Då skulle jag ta en promenad i skogen eller sticka och träna något. Så att han stack ut och spelade golf. Han har i alla fall inte accepterat valresultatet och... försöker fortsätta driva det här till olika domstolar runt om i landet med blandad framgång, ganska begränsad framgång hittills. Han har inte ringt till Joe Biden.
Nej, det enda jag har sett när det gäller de här juridiska framgångarna har varit att istället för att de republikanska, de som skulle titta på rösträkningen, istället för att de skulle stå ett visst antal meter bort så stod de några centimeter närmare eller någon halv meter närmare. Det är väl typ det jag har sett. Men den amerikanska drömmen är ju alltid det här att man ska vara som Rocky och resa sig på 10. Det tycks väl Trump fortfarande tro på. Men Karin, vad säger Trumps republikanska väljare om detta?
Nej, jag tyckte det var intressant. Vi pratade ju med lite Trump-väljare idag. Först var vi i stan och mötte de glada liberalerna. Men sen ute i bruksorten då, utanför Pittsburgh. Så säger de så här lite tvångs... Ja, det är ju inte klart än. Vi får se vad domstolen säger. Men ja, vi ställer oss bakom... Alltså, jag tyckte ändå att det jag kände där och som jag har känt tidigare, de var rätt förberedda. De har ju också sett opinionsmätningarna som i och för sig visar sig överdriva skillnaderna. Men nu kom de tillbaka till det jag tror att de hade tänkt att de skulle säga på valkvällen, nämligen att det här var de förberedda på. Sen blev rösträkningen med utdragen och spännande de hade kunnat tänka sig. Men man märker ju att de var ju... Nu är de tillbaka i det läget att de räknar med nog en förlust. Och de har rätt klar uppfattning om varför det blev en förlust också.
Ja, vad tror de då?
Donald Trump borde inte twittra. Han har stått i vägen för sig själv. Han borde inte låta som han är. Han som person har varit skadlig, säger de. Det är ju en väldigt stark... Och vi vet ju att väldigt många av de som röstade på Joe Biden... inte tyckte om Donald Trump. Det ser man av de här valundersökningarna till exempel, att de anger i väldigt hög grad personen och antipatin.
Jag läste en text på Politico, tror jag det var, som hade analyserat varför Trump förlorade. Och då pekade de ut egentligen två stycken avgörande punkter. Och den ena var den första presidentdebatten, att Trump var så fruktansvärt otrevlig i den debatten. Och att han stod där och skrek åt en annan person i 90 minuter. Och man var så här, det här går inte. Och den andra punkten som... Och den där undrar jag lite grann över. För att under Black Lives Matter-demonstrationerna då skedde det någon slags enorm ökning liksom, inom vissa grupper kring liksom, vilka som anmäldes för att de ville rösta. Men samtidigt så vet man ju att Black Lives Matter mobiliserade ju också den andra sidan som liksom sa såhär, men vi, så här kan vi inte ha det så. Vad tror ni var liksom de avgörande punkterna förutom liksom Trumps twittrande och möjligtvis då liksom debatten?
Jag tror att jag skulle vilja säga att man ska inte glömma bort att faktiskt Trump, att han fick fler röster den här gången än förra gången. Om man backar lite så kan man ändå... Joe Biden fick ju flest röster än någon annan har fått hittills. Men Trump fick fler röster i år än man fick 2016. Och förra gången var det många av dem som röstade på Donald Trump som röstade i själva verket mot Hillary Clinton. I år visste de precis vad de röstade på. Och valde verkligen honom. Det var inte en negativ röst. Det var, jag tror inte att det är så jättemånga som har röstat mot Joe Biden, utan de har röstat på Donald Trump. Och att han ändå förlorade, det var ju mycket jämnare än vad många hade trott. Jag tror att han förlorade för att valdeltagandet ändå var så pass högt. Och för att det var så många som kom ut på den andra sidan. Och trots gerrymandering och trots de här försöken att trycka ner valdeltagandet så vann Joe Biden. Men han gjorde det verkligen med en hårsmån.
Vi ska bara säga att gerrymandering är alltså när man ritar om valdistrikt för att liksom klumpa ihop motståndarna till en hög och sprida ut sina egna så att man liksom får lättare majoritet. Karin?
Ja, men då ska vi säga att vad som verkligen har hänt i det här valet, trots allt och på grund av pandemin, är det ju att det har blivit lättare att rösta. Många delstater har infört regler som har förenklat till exempel poströstande, vilket har varit nödvändigt för alla de som har haft svårt att rösta i amerikanska val. Det syns ju nu i valdeltagandet, så det är också ett skäl till att Donald Trump förlorade trots att han fick fler röster än förra gången. För att Joe Biden fick ännu fler därför att det var så många som röstade. Och när Donald Trump är jättearg på poströstandet så är ju ett svar på det. Han har ju rätt därför att det är en sån sak som missgynnar honom.
Och även om Trump då inte har gjort det traditionella samtalet till Joe Biden där han erkänner sig besegrad och önskar lycka till, så har Joe Biden och Kamala Harris, svensk tid i natt, pratat till nationen. Kamala höll ett tal som var, tyckte jag, ganska mycket mer riktat till de som hade röstat på just henne och Joe Biden. Men när Joe Biden kom ut, då lät det så här.
Folks, America has always been shaped by inflection points, by moments in time where we've made hard decisions about who we are and what we want to be. Lincoln in 1860, coming to save the Union. FDR in 1932, promising a beleaguered country a new deal. JFK in 1960, pledging a new frontier. And 12 years ago, when Barack Obama made history, he told us, yes, we can. Well, folks, we stand at an inflection point. We have an opportunity to defeat despair, to build a nation of prosperity and purpose. We can do it. I know we can.
Och när vi kommer tillbaka till Studio DN alldeles strax, då ska vi prata om vad som händer framöver. Välkomna tillbaka till Studio DN. Jag sitter här med Sanna Thorén Björling och Karin Eriksson som befinner sig på andra sidan Atlanten. Hörrni, ska vi ta det i turordning här kring framtiden? Sanna, vad tror du att Trump kommer göra nu?
Ja, han kanske fortsätter spela golf. Jag tror att han kommer att lägga rätt mycket krut nu på de här... Och vad är ju att hålla på att driva rättsprocesser.
Jag läste någonstans att det kostar pengar att driva de här rättsprocesserna.
Ja, han behöver ju, dels måste han ju betala advokater och så. Men pengar överhuvudtaget är ju en stor fråga. Därför att han är ju skyldig, han har skulder på 421 miljoner dollar. De behöver han se till att betala av. Han står också, det finns ett antal brottsutredningar som bedrivs mot honom. Och när han inte längre är president så är han inte längre immun. Och det där måste han hantera på något sätt. Det finns också spekulationer att Trump kommer att starta någon slags Trump-TV och fortsätta vara en medial figur. Och det, han har ju en ganska stor liksom följarskara, så att det är mycket möjligt att han kommer fortsätta att lägga sig i det politiska spelet, om än inte från Vita huset. Så att det finns en massa möjligheter för honom att vara aktiv och på Twitter och sådär. Och sen kanske han ställer upp i nästa val. Det har ju också spekulerats i, att det är ju bara 4 år kvar till nästa val. Och då är han ju ungefär lika gammal som Biden är nu.
Ja, så att det finns men jag har sett, men det här är väl vad kallar man de liberala dagdrömmar om att det skulle vara flyktfara för presidenten, att han drar till Saudiarabien och sådär. Men det är väl samma gäng som var arga när Donald Trump sa lock her up om Hillary Clinton, men nu sitter och ropar lock him up om Donald Trump.
Ja, just det, jag tror det är
Vi tror inte att presidenten kommer att fly. Karin, vad står nu på Joe Bidens agenda?
Det är det vi har varit inne på. Det är ju pandemin i väldigt hög grad, och sen det som vi talat om massor av gånger, polariseringen, att läka ihop det här landet. Det har han ju själv pratat om i sitt segertal också. De två uppgifterna, det tycker jag är oerhört tydligt att det är vad väljarna förväntar sig att han ska ta sig an. Och det sa han ju också i sitt segertal, att han, när det gäller pandemin, att det här arbetet börjar direkt. Det börjar inte om 70 dagar när han installeras, utan det börjar direkt nu, tillsätter han arbetsgrupper och så.
Men han sitter ju ändå oerhört trångt här, Joe Biden, kring vad man kan uträtta. Alltså om man tittar på hur det var när Trump blev president, då utbröt ju omedelbart ett totalt kaos, eftersom inte ens han själv trodde att han skulle bli det. Och Chris Christie hade liksom, alltså en av senatorerna, hade ju då som uppdrag att sköta den här övergången, och de lyckades ju inte tillsätta platser, de hade inte kollat folk. Hur långt är Joe Biden i den här processen att liksom tillsätta ministrar liksom och sådana saker?
Nej, men han är ju mycket längre, och han har ju också oändligt mycket större politisk erfarenhet och kan ta med sig väldigt många fler in i sin stab. Han har säkert en ändringsstyrka som består av många människor med erfarenhet av arbetet i Vita huset. Och det hade inte Trump alls på samma sätt. Jag hörde någon på National Public Radio, Public Service Radio här, som republikan som var intervjuad, som uttryckte en viss förtjusning över erfarenheten som nu skulle återkomma till Vita huset.
Jag tror att det är jättemånga som söker jobb nu.
Republikaner i Trump-administrationen eller...
Nej, men demokrater som blev lite så här arbetslösa förut, som kommer tillbaka till Washington nu och vill jobba för den nya administrationen. Och mycket på hela State Department är ju typ tomt. Eller har varit i 4 år, eller inte tomt, men väldigt mycket tomma platser som aldrig fylldes.
Ja, nu får ni ursäkta mig om jag kommer med så här. Jag tror att jag har varit lite för mycket på sociala medier i natt här. Men jag måste ändå fråga er. Jag läste någonstans att det var snack om att Obama skulle kunna bli utrikesminister.
Det skulle han väl kunna.
Vad tror ni om det?
Frågan är om han vill det, det undrar jag.
Carl Bildt är ju exempel vi tänker på. Ja. Han som var statsminister och sen blev utrikesminister. Och då vi har ju inte sett det, men de här som blir så unga och sen pikar så tidigt, vad ska de ta vägen sen? Man såg ju på Obama att han tyckte det var väldigt roligt när han väl kom ut i valkampanjen. Och han kan ju ha bidragit till att ha, nu vet vi ju inte riktigt, men han var ju, han gjorde ju några starka insatser här på slutet för Joe Biden. Så att,
tänker att...
Jag har inte ägnat så mycket tid åt sociala medier det senaste dygnet, så jag har inte riktigt hunnit reflektera över detta.
Tänker Biden, han har ju sagt att han kommer att börja direkt. Och han har ju en lång lista på saker. Han ska börja med och rulla tillbaka en ganska lång rad av de här exekutiva ordrarna som Trump genomförde. Och det är ju väldigt lätt för nästa president att ta bort dem, för det är ju inga lagar som har antagits. Och det kan han rulla tillbaka då med, bara genom att skriva på ett papper egentligen. Och det handlar bland annat om såna här, alltså mycket avregleringar på miljöområdet så, som man kan göra. Ta tillbaka en del bestämmelser som Trump ville släppa, stora nationalparker för exploatering och sånt där. Han vill ju ta tillbaka USA i Parisavtalet, in i WHO igen. Han ska tillsätta etiska regler för de som jobbar inom administrationen. Jag tycker att det som är tydligt, det vet inte jag om du också har hört, Karin, det vore spännande att höra. Men när jag har pratat runt med folk här i Washington som är, alltså demokrater nästan alla då, så är förväntningarna är ju helt enorma på denna man. att han ska klara av att genomföra en massa saker och samarbeta över partigränserna och så. Det vet vi ju faktiskt inte om det kommer att gå. Vi vet inte ens vilket parti som har majoritet i senaten. Så att man får ju bara hoppas att han är pigg.
Mm. Mm. Jag vet inte om jag kan säga att jag upplevt de väljare jag har mött. För det har ju varit snarare väljare då, snarare än en demokrat i Washington som jag har varit ute när jag rest. Att jag upplever att de har enorma förväntningar. Jag tycker snarare att de har ganska oklara förväntningar på Joe Biden. Men det är egentligen samma sak. Alltså det här valet har, särskilt för de som var mot Donald Trump, handlat väldigt mycket om Donald Trump. Kanske de som var för Donald Trump handlade mycket om sakpolitiken och för en hel del, tror jag faktiskt, ekonomin. Men de som var mot, de var väldigt mycket mot, och så röstade man på Joe Biden. Men jag tror inte att det är särskilt... Jag tror att han kommer att ha en hel del problem med att det finns väldigt olika... Kanske inte bara enorma, det kan det säkert göra också, men också väldigt olika förväntningar. Som vi alla vet är en väldigt bred koalition där, demokratiska partiet.
Och de har ju börjat bråka redan. Det var ett stort bråk. Bråk till och med på en telefonkonferens mellan de som sitter i representanthuset som är demokrater.
Jag tänkte avsluta med en sista fråga till er båda två här. En av sakerna som den avgående presidenten gör är att personen brukar benåda folk, och det är också saker som den presidenten som, så att säga, presidentelekten som ska bli president brukar ju också börja med att benåda eller liksom inte ge sig på den tidigare presidenten. Och med tanke på då de ganska problematiska affärer som Donald Trump har, och att det faktiskt finns, det pågår ju en utredning i New York som ändå inte helt otroligt att det skulle kunna bli liksom någon av de här komplikationer som har skickat Trumps kumpaner Joe Cohen till exempel. Det är ju inte otroligt att Trump skulle kunna råka ut för någonting rättsligt, och då är frågan i sin ambition att ena USA, tror ni att Joe Biden kommer att benåda Donald Trump?
Alltså så här, jag kan inte svara på det, för jag tycker att Joe Biden har haft en otroligt tydlig strategi gentemot Donald Trump i det här valet, och det är att helst låtsas som att han inte finns, och det tror jag han kommer att växla upp ännu mer. Jag menar, man såg i debatten, han vill inte se på honom, han vill inte nämna hans namn, han vill helst bara glömma att han finns, och så tror jag det kommer att vara framgent ännu mer. Han vill glömma Donald Trump. Han kommer att nämna Donald Trump så lite som möjligt, så att han gör nog sitt bästa för att undvika detta beslut så länge han kan.
Tack så jättemycket, Sanna Thorén Björling och Karin Eriksson, för att ni stannade uppe så sent för att kunna ge Dagens Nyheter dessa fina och intressanta analyser om slutskedet i det amerikanska valet. Hoppas ni får sova gott, det har ni verkligen förtjänat. Studio DN görs för Podplay, producent är Sabina Marmulakaj, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Magnus Silvenius Öhman och exekutiv producent och idag också programledare är jag, Augustin Erba. Vi hörs!